Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Hej Karin Berg, hur är läget?
Jo, det är bra. Jag sa just det att jag hör precis den här veckan. Ja, men man är på, det är mycket tycker jag hela tiden.
Det är mycket hela tiden. Det är den tiden på året. Det känns som att jag säger det varje avsnitt. Men det är alla tider på året, det är den tiden på året någonstans. Mm. Just nu är det så här. Det var min kollega berättade för mig att perioden mellan sommarlov och höstlov är den längsta perioden utan lov. Den längsta sammanhållna skolperioden. Och det är väl bra att börja med den. Men alltså, oj vad det minns nu. Jag har en kollega som är fritidsledare, jag har berättat detta förut, som insisterar att oktober är den sämsta månaden, för att bli alla så jäkla griniga.
Det blir bara kaos. Jag håller inte med. Jag tycker ju att den här perioden egentligen, förutom den här hösten, men annars så tycker jag ju perioden fram till höstlovet är den absolut bästa.
För du gillar inte lov?
Nej, hata lov.
Vi har pratat om det förut, så det passar dig. Och jag är med på det också, men jag förstår också poängen med att liksom så här. Vid den här tiden så har man slutat liksom anstränga sig. Nu har man hittat sin position och man kanske börjar bli lite irriterad. Det händer mer grejer. Det smäller lite mer och så, tror jag. Eller påstår han i alla fall. Jag kan lite känna igen med det. Det är vad det är. Den här podcasten där som den brukar vara ändå. Det är lite spaningar. Det är ett tema. Och så är det en elevkrönika på slutet. Om vi ofta brukar fördela oss i våra podcasts och våra spaningar och så, så är det, tror jag, att man kan säga att du brukar vara den mer litterära eller mer kulturella. Kan det stämma?
Inte vet jag, men det låter ju som en svensklärares roll.
Det låter som en svensklärares roll. Jag är ju svensklärare också, men du är på gymnasiet och du är mer kanske svensklärare, medan jag vet är mer mellanstadielärare. Vi ska inte prata om meta. Nej. Min poäng är så här, idag har jag undervisat om poesi.
Nej!
Hoho! Jag vet, jag kommer in på det. Vi har börjat jobba med så här blackout poetry. Har du testat det någon gång?
Ja.
Shit, introducerar för mina elever. Som en första ingång i ett poesiområde. De taggade till direkt. Det var fantastiskt. Det var super intressant.
Men vadå, hade du så här som böcker och så fick de måla över?
Så det var typ sex olika personer. Det är någon spion, det är någon rappare från Afghanistan. Det är lite olika karaktärer och personer och historiska och nutida och så. Och så har de fått välja liksom någon av dem. Och så har de fått ett häfte med, jag tänkte de fick fyra kopior på samma text för att göra flera olika omgångar. Och så hittar de instruktioner, så liksom börjar vi prata om det, visar några exempel som jag gjorde. Och sen så fick de sätta igång och börja jobba med det. Det var supernice att se liksom den kreativiteten som kom igång. Det får man hjälpa igång lite grann, men de är liksom bara helt hitta den här lekfullheten med språket direkt. Det var fantastiskt. Några av dem hade lite svårt att komma in i det. Så de blir så här de första gångerna att de skriver typ sammanfattningar av den faktatexten som det är. Men sen så nästa gång så blir det så här, men man kan göra så här istället. Så berättar de en helt galen historia om något helt annat. Och så börjar de liksom där.
För det man gör är ju att man liksom tar bort och liksom...
Ja, precis. Exakt. Man ringer in de ord man vill ha. Meningsbärande ord som man tycker det här verkar intressant. Så läser man igenom. Ja, men det är så här. Okej, jag vill... har lagt in några fler ord och så får man en separat berättelse. Så. Sen så stryker man ut med tjock svartpenna allting annat. Så tar man bort allting annat, så har du gjort liksom någon sorts dikt av liksom en text som var något helt annat förut. Så.
Precis.
Och det jag gillar med det som en ingång, tänker jag, är att så här, man börjar inte med blank blad. Så det blir inte det stoppet. Och det är liksom absolut ingen pretension överhuvudtaget. Så. Är det rätt? Pretension? Pretentiöst?
Ja, kanske.
Och så utmanar också deras idé av vad poesi är. Vi pratade lite om det innan. Om så här, det ska vara höga ord, det ska vara si och så, det ska vara det här och det här, och det ska vara så. Det ska vara gammaldags. Och jag säger snabbt googla fram en bild på Gustav Fröding. De bara, så ska det vara. Så som han ser ut, så är poesi i deras värld.
Ja, men det kan jag hålla med om också. För det.
Ja, visst. Det är ju en sorts poesi. Men det kan vara svårt att förvänta sig att någon i mellanstadie ålder ska leverera var Gustav Fröding nu är. Eller så. Det är inte alla de som är han. Så det var min spaning. Det var en fantastiskt intressant lektionsupplevelse. Det var så här, det var bra.
Ja, jo, men det förstår jag. Det är jättekul, för att vi har ju plackat poetry här med. Det är lite roligt bara det tycker jag. Vi har gjort ganska många olika och framförallt är det ju de estetiska lärarna. Att man har, liksom, vi har gamla böcker där de har fått använda och klippa ut. Och det, liksom, så att det finns ju massa olika varianter. Och, det blir väldigt vackert när de målar. Så vi har ju bildestetiskt gymnasium här. Mm. Och de kan ju göra det otroligt, det blir väldigt tjusigt också.
Just det. Ja men precis, det finns förutsättningar för det.
Mm. Ja, men vad spännande, vad roligt, vad gulligt. Ja, vad bra. Ja, jag har ju någon helt annan spaning.
Ja, spännande.
Ja, konstigt. Men jag har inte sovit i natt. och det är ju en spaning i sig. Men jag, för att min son skulle iväg på sån här klassresa.
Mm-hmm.
Och hans buss till Vadstena som de skulle till gick 5:50 i morse.
Har de klassrat sig till Vadstena? Okay,
ja. Ja, och det är lite det som är min spaning. Att den här skolan som man går på som är en vanlig kommunalskola har liksom fasta traditioner som de alltid gör liksom sådär i varje år. Att man åker varje år så åker man på en skolresa i juni eller så här början på juni och då åker de liksom hela skolan 0-9 åker iväg till ett samma ställe fast man gör olika saker men åker iväg. Sen har de en lekdag när niorna ordnar lekar till alla september. Mm. Och sen har de alltså och alla sjuor åker till en vikingaby och bor och alla åttor åker till Vadstena för att titta på klosterkyrkan och alla nior åker till Stockholm för demokrati och lära gå i riksdagen och sådär. Och någonstans så tänker jag så att det finns någonting i det där att ha det liksom så här gör vi. Det blir inte så himla jobbigt att göra det igen.
Det blir inte
så
jobbigt att göra det igen och det blir också någonting som man ser fram emot så. Mm. Alltså när man sätter sådana traditioner och de verkligen sitter där, då blir det så här, man liksom, från där man går kanske så här, 2, 3, 4 när du får höra om det.
Mm.
Så är det så här, är det så där ska vara? Är det det som är grejen så?
Mm.
Jag förstår det, för att jag och mina kollegor och framförallt vår skola har varit inne i en fas i ett par år när vi har monterat ner sådana traditioner. Så.
Mm.
Och det är ganska destruktivt, eller så. Och det är liksom allt från så här, ja men så här, det blir inte av, för det är så här, det funkar inte riktigt så, och så blir det blir något annat, och sen så. Mm. Det där är så fascinerande. Vi har börjat återinföra några sådana. Mm. Och det är så himla spännande att se vad som händer då.
Mm.
För att det här är liksom, man tycker att det var bara något år sedan sist vi gjorde det, men det har gått så pass många år att eleverna hunnit glömma det.
Mm.
Så när man återintroducerar det så blir det så här, va? Kan man göra så? Och vi som var med förut blir så här, ja, kan man göra. Eller så, varför har vi inte tänkt på det? Men det händer någonting med det. Så.
Ja, men, och jag kan tycka, för vi har ju också traditioner här på skolan, på våran skola, och den är ju så gammal och den har så mycket traditioner och det vill vi gärna lyfta fram. Men där är det ju liksom så stora saker som de gör hela tiden. Alltså de har ett FN-spel också i nian och de julpysseldagar och det är allt möjligt. Men det är just den här, att det finns liksom sådana invanda mönster att det är som redan, alltså 16-åringen som går i en som vi känner som är 16 som har gått på skolan och bara, var ni i Vadstena nu? Var ni och kolla på det? Det blir liksom ett samtal i det där som är.
Ja, det, är
det är något i det.
Så det är jätteviktigt. Jag tror superviktigt på det. Min fråga blir så här, hur finansierar de det?
Ja, det funderar jag också på, jag ska vara riktigt ärlig. Vi har en ganska aktiv föräldraförening.
Men det är inte som att ni föräldrar betalar för någonting?
Oh nej, absolut inte. Jag har inte betalat en krona. Så jag tror det ligger i skolans budget på någon vänster.
Ja, soft.
Ja.
Det är bra. Det är ju klart det kan vara det.
Ja, nej, men på något sätt är det ju så. Jag har ingen aning faktiskt.
Jag tycker det låter supersmart att man väljer sådana grejer. Alltså så, bor man i Göteborg och man är i Göteborg under säg, slutet av maj och juni. Då möter man ju hela tiden så här, skolresegrupper lite här och var runt omkring. Som är så här, vi åker till Göteborg, vi går på Liseberg. Jag kan inte förstå sådana skolresor.
Nej.
Jag kan inte förstå poängen med det. Jag förstår inte varför det finns lärare som gör såna grejer så.
Nej.
Och så har vi också skolresor i slutet på året när de liksom åker iväg någonstans och hänger på någon lägergård. Men då är det ju föräldrarna som får fixa det.
Mm.
För då tar de liksom ledigt och så gör de det som en grej för sig så.
Mm.
Det är liksom inte ett undervisningsprojekt. Och hade vi haft ett undervisningsprojekt då hade jag också velat ha något sånt. Typ vi åker till Vadstena eller vi gör de här grejerna så. Och att det är en del av undervisningen naturligtvis.
Ja,
då kan man inte hålla på och ploja liksom så.
Precis, år 7. De åkte ju till Bodin vikingaby, kan du tänka dig. Holger har aldrig varit så hungrig när han kom hem. Fick äta vikingamat.
Det kan de gott ha, tänker jag. Det är inte, det finns inget fel i det.
Och elda och de frös. Och det är ju skräcken att bevaka dit. Det är det första de gör i 7:an.
Just det. Men de har också överlevt det värsta i högstadiet.
Ja.
Så det är skönt att ha det gjort.
Ja, men det var min spaning. Jag tycker bara det var fint.
Mm,
så ja, det är bra helt enkelt.
Mm. Ja.
Så vi har ju det en gång per termin, så har man ju det som heter klasskonferens, och det ska man genomföra på något sätt. Och jag vet ju inte, det här har ju med betyg att göra. Det här har ju med liksom att man inför liksom att inför utvecklingssamtalen och inför så har man liksom en konferens om klassen.
Mm.
Där man, och jag vet inte, man kan säkert göra på smarta sätt. Vi lyckas inte med det, kan jag tala om. För att det blir liksom att man sitter och läser på klasslistan. Kalle, ja, går det bra för Kalle? Ja, vi hinner inte prata så mycket om Kalle, för vi har bara 20 minuter. Nej, men vet, vi har så många
20 elever. Minuter per elev?
Nej. På elev, herregud, i klasskonferens. Då har
nej,
vi
det var det jag menade. Herregud.
Nej, vi har 20 minuter per klass. Nej, men säg att vi har 30-40 minuter per klass då.
Mm, mm,
men vi hinner ju liksom aldrig prata om egentligen någonting mer än nej, Anna det är okej, okay, Kalle det är okej, okay. Ah, Filip, ja, ah, det är lite problem där, jag måste F-varna honom. Och så är det bara liksom något, alltså bara det som är negativt tar man upp på de här mötena. Bara problemen, och så inga lösningar, för det hinner man inte.
Jag känner igen det.
Och jag...
Har du någon gång försökt att lyfta andra saker på sådana möten?
Ja, och då blir jag lynchad.
Ja,
och
det jag
gör varje år.
Jag älskar det.
Och så säger jag, kan vi inte prata om det här? Liksom. Anna gjorde en skitbra grej. Ja, men nu ska vi hålla... Nu håller vi oss på till listan. Ja, men ja...
Men jag försöker liksom mata mina kollegor med positiva grejer de kan berätta på utvecklingssamtal. För då
ja.
Tror jag att det funkar lite bättre.
Mm.
Vi har ju så här, eftersom vi jobbar ett mindre team någonstans, så att vi har... Under utvecklingssamtalsperioder så tar vi det på vår vecko liksom, återkommande arbetslagskonferens, har vi det som en punkt. Vilka är det som utvecklingssamtal den här veckan? För vi har inte alla samtidigt.
Mm.
Och då säger jag, men jag har de här tre samtalen. Okej, okay, men det finns det här och det här och det här. Och man säger så, vad tänker ni om det? Och så är det någon annan som har något samtal. Och så. Så det blir nog återkommande. Men vi har de här överlämningarna från lärare till lärare som är på det sättet. Så. Eller där vi har liksom också genomgångar med någon gång per år med speciallärare och så. Som är precis den genomgången. Man bara, nej det är inget där. Den här personen är inget som säger att ja, det är problem med det här och det här och det här. Och det, här.
Mm.
Det blir ju någonting... Alltså, nej, det är ganska destruktivt. Jag förstår din...
Nej, men det blir ju, alltså, jag tänker ju så här att Michael Fullan som är min husgud, som ja. Om Buddha kan vara någon annans gud, så är Michael Fullan min. Och han säger ju det att det du fokuserar på är det som växer. Och fokuserar jag bara på... Liksom, man sitter på dem. De är som så jäkla mot... Alltså, ja, Kalle är skitdålig på det här. Ja.
Alltså det där, man fokuserar på det som växer.
Nej, fokuserar på är det som växer.
Det man fokuserar på är det som växer. Det är ju skitsmart. Jag såg någon på Twitter häromdagen som ifrågasatte det där utifrån att, så här, att utveckla det som funkar. Det verkar inte ha gått så bra, typ man någon som raljerade. Man blir så här, men herregud, det här funkar. Jag orkar inte. För det är en sån himla viktig grej.
Ja.
Det är en sån himla viktig grej att göra. Aha. För att återkoppla till den där poesilektionen som jag pratade om förut.
Mm.
Då har jag 18 elever. Nej, jag har 17 elever, för jag är sjuk. Varav kanske 14 gör ett kanon bra jobb. 3 stycken funkar inte alls. För det är någonting som, whatever, det spelar ingen roll, det hör inte hit. Men liksom, jag blir så jävla irriterad på mig själv att jag inte når fram till de här 3 personerna.
Mm.
Och sen får jag tänka på att säga stopp. Här är 14 andra som bara älskar det de gör och som så här, går efter mig för att trycka upp sina liksom, dikter i mitt ansikte. Läs. Jag blir så här, det här är asbra. Det är så mycket en fråga om vad man fokuserar på i det läget.
Mm.
Jag liksom till det som växer och så. Det är klart att man kan liksom bara bryta ihop och känna sig, fan, jag misslyckas med den här lektionen. För att det är 3 stycken som absolut inte funkar. Och det går inte att ha det så. I ett klassrum liksom så. Men samtidigt, alla de andra måste få fokus också någonstans. Så jag förstår den poängen. Det låter som en skitsmart sak att göra. Jag ska erkänna att jag aldrig läst någonting om Michael Fullan, fast du pratar om honom ungefär 100 gånger. Jag borde ta mig samman och göra det, inser jag.
Som ett sidospår. Du kan få lite veckor av mig.
Oh, gärna. Förlåt, tillbaka till det astråkiga mötet.
Ja. Nej, men, och då tänker jag så här på att hur vi pratar. Alltså, hur pratar vi om elever? När pratar vi om elever? Pratar vi professionellt om elever när vi pratar om att Kalle har liksom F i det här och det här? Jag tycker i och för sig att vi genom åren har blivit bättre. Att vi pratar professionellt. Men jag tycker att de har en tendens till att slira. Att det blir lite...
Det men det är inte något. Professionellt eller oprofessionellt. Alltså det är klart att det kan vara professionellt att fokusera på så här, men här är 4 elever som jag måste liksom F-varna.
Ja,
eller så
klart.
Så måste det vara. Men det blir inga professionella förutsättningar när man inte kan prata om lösningar, när man inte kan prata om vad vi ser framåt. Så. För om man tänker tema utvecklingssamtal.
Mm.
Du är förälder, jag är inte förälder, men jag kan ändå föreställa mig. Har jag suttit på ett utvecklingssamtal med ett barn och de läraren säger att här ska vi förvarna i svenska.
Mm.
Har den personen inte en idé till en lösning så jag har känt, vad är det här? Vem är den här människan? Vad är det som händer? Oavsett om det är svensklärare eller inte. Om man har annars sett här ett problem, bara, men vi har ingen jordisk aning vad vi ska göra åt det. Då undrar jag, vem är det som jobbar här? Eller så.
Ja, men precis,
det är en rimlig slutsats.
Ja, för det är så det blir. När man säger till någon att så här, för att det är ju det som blir konsekvensen, att då får studieanledaren sen gå tillbaka och säga, ja, det är en varning här, du får gå och kolla med Linda om detta och detta. För man då går och kolla med den här läraren. Vad det är man behöver göra, säger man till eleven. Och då känns det som att, varför har vi ett utvecklingssamtal då?
Mm. Men händer inte det någonstans som att poängen med utvecklingssamtalet i det sammanhanget skulle kunna vara att man tar ansvar för att eleverna får förstå att alltså, kolla här, det här är grejer du behöver jobba med, det här är det som finns, det här är det som går vidare. För om man har ett system där man bara sätter sig ner och säger, här är lärarna som du måste gå och hitta och prata med, då förväntar man sig att de har liksom studietekniken och studievanan och liksom drivet att göra det. Så. Och då kan man säga så här, ah, nu är de stora nog, är det en frivillig skolform, ta det samman, gör det. Men man kan också tänka att då kommer du ha folk som misslyckas. En viss procent av de eleverna du möter i ditt utvecklingssamtal kan ju omöjligt genomföra det. För att precis, de är någon annanstans.
Eller och då får vi ju bestämma att någon annan, det är ju så man gör naturligtvis. Ja. Men det jag kan känna är ju att egentligen så skulle jag ju hellre vilja ha alltså vi fyller ju i det här digitalt också. Och egentligen så är ju det, därför så är ju mötet meningslöst.
Ja.
För jag är ju redan
fått det digitalt.
Så att jag skulle ju hellre vilja vända på det och ha klasskonferensen efter utvecklingssamtalet. När man kan liksom säga att jag pratar med Kalle och Kalle tycker det är skitsvårt. Kan inte du ta tag i och förklara? För då blir det ju plötsligt en mycket mera att man pratar med föräldern, den kommer att kontakta. Alltså, och så får man också information om föräldern, så får man en mycket större bild. För då har vi ju fyllt i digitalt och då är det de här fem. Så. Det är ju aldrig fler än fem.
Nej. Och det där är intressant, och det du sätter finger på det är ju så här, det tråkiga med mötena är ju inte liksom det professionella eller oprofessionella eller liksom vad, att man måste ha dem, för det måste man ha, utan det är ju liksom just vad det blir för fokus på det, att det blir så ett otroligt negativt bristfokus. Alltså man kan ju positivt bristfokus, tänker jag kanske också, om man säger här är saker som inte funkar, vi gör det här och det här. Så man går därifrån och känner så här, yes, okej, men jag har en plan. Jag ska göra det här, jag ska göra det här, jag ska fixa det här och då kommer vi komma framåt. Men om man bara sätter sig ner allihopa i en ring och bara, det här är dåligt. Och så går man därifrån.
Då mår man inget bra efter mötet.
Nej, alltså det som lärare mår man ju dåligt. Alltså det finns ingen poäng med att ha sådana möten. Så.
Nej.
Dels är det inte som att någonting blir bättre av det. Och dels är det så här, det blir bara en konstig så här. Alltså även om man är smart nog att kunna känna sig att det här är inte allt. Man går därifrån och känner sig att det finns massa andra bra saker som händer som inte liksom ryms i det här. Så är det fortfarande så att det formar bilden av en situation. Det formar bilden av liksom, så här har jag det. Jobbar man som mellanstadielärare eller lågstadielärare eller klasslärare överhuvudtaget. Så liksom blir det så här, men så här är min grupp, så här är deras grupp, så här är våra grupper tillsammans. Den där gruppen är så där, de är så himla stökiga, de är så där. Där måste vi nog sätta in en elevassistent. Det blir så. Och det där blir också någonstans en strategi att den som klagar högst får också mest.
Nej, men det jag kan tänka så här är ju att när man har ett sånt här icke-lösningsfokuserade möten, och mötena präglas av det, av bara problem, och att man liksom på något sätt levererar, jag har sagt att det kommer att gå dåligt, alltså går det dåligt och så är det bra. Alltså det är det. Då kan jag också tänka mig att det också, alltså när vi pratar om eleverna sen i kafferummet, hur låter det då?
Just det.
Alltså då, risken är ju att man är kvar i det, alltså den här frustrationen i att man faktiskt inte har fått någon lösning. Det är inte någonting positivt med Kalle. Då pratar man fortfarande om Kalle som alltså då spyr man galla över Kalle igen.
Just det. För det finns ändå så här att liksom det enda man någon gång har suttit och pratat om honom eller henne liksom eller så, är ju precis på det där, oj, här är det 4F varningar så. Då är det det som man har som en gemensam liksom, diskussion och en gemensam bild istället för att se andra saker. Så. Det tror jag supermycket på. Sen är det fascinerande för att liksom, man kan ju ha någon gång om året att man har sådana möten som är på det sättet för att organisationen är så. Men sen känns det som att liksom, det är väldigt mycket upp till var och en om man liksom har varje dag på det sättet. Så. Eller om man har diskussioner liksom i rastrummet som är så eller inte. Och då säger inte jag att det finns bra lärare, det finns dåliga lärare, det är inte dit jag vill komma, utan min poäng är liksom att man har en gemensam kultur Mm. Och den skapas av deltagarna naturligtvis. Mm. Man har liksom så här, vad pratar vi om här? Vad gör vi på våra raster? Så. Vissa skolor säger att vi pratar inte jobb på rasterna. För vi vill värna liksom, pauser på något sätt. Det kan ju vara en gemensam kultur man skapar av deltagarna för man har kontrakt eller så. På vissa säger man så här, men det är klart man kan prata lite jobb om det är okej. Okay, men liksom, man behöver inte så. Mm. På en del skolor kan det bli väldigt sådär att liksom, om det är någonting som en av dina mentorselever har gjort så liksom, får du ta ansvar för det. Så. Mm. Det är folk som säger, du nu har hon sprungit honom och håller på så här och så här. Det kan vara en kultur man har när man pratar om elever. Det kan vara att man liksom går exakt raka motsatsen till det. Mm. Där man liksom är så här, men vad kan vi göra åt det här? Vad kan vi hjälpa med de här grejerna? Så. Det finns många olika kulturer i det. Och då tror jag att en parameter i det också är om man liksom har en kultur där man får prata skit om folk som inte är med, för exempel elever eller så. Eller om man inte gör det. Så. Mm. Och det, jag tror att det är klart att det är högt i tak, är det bra värde. Det är klart att man måste få pysa, att det finns en poäng i det. Men det måste man göra på ett superprofessionellt sätt. För om man har en kultur där det är okej att säga, ah, alltså 8F, fy fan vad de är störiga. Eller så här, eller sådana grejer. När man liksom har en sån kultur, det är... Det tror jag utsätter folk för sådana negativa möten eller konsekvenser av det, fast hela tiden året runt. Och det är inte någon annans fel än gruppen själv.
Nej, eller hur? Och det kan jag tänka mig också, att det finns någonting alltså, jag blir lite sådär, alltså elever vet ju också om de är den gruppen som de snackas skit om.
Ja, eller hur? Så är det.
Vi är den störklassen.
Det är verkligen en grej. Mm. Det är inte bara den sökklassen, utan det kan vara så här. Jag kommer, vi var tre parallella förut, så hade vi tre olika spår. Så hade vi så F1-2 och sen den här gruppen F2 blir 3-4-5. Mm. Och det var som tre skolor i skolan på något sätt. Det var aldrig någon som bytte där emellan. Det var någon som var i år parade mot de här. Utan det var liksom raka vägar. Så. Mm. Till sist var det för särskilt folk som jobbar med de äldre eleverna som är liksom redan hunnit positionera sig.
Mm.
Det var helt självklart att den gruppen är de som stör, den gruppen är liksom pluggisarna, den gruppen är den coola gruppen. Så. Och det var baserat på beteenden hos personer som slutade för flera år sedan. Mm. Så. Men eleverna hade fortfarande en bild hos sig själva och de liksom, då bytte vi en tredjedel per år. Så då hade vi så att liksom, de nya som kom in som är yngst och som har minst makt i någon sorts liksom, social struktur.
Mm.
De bara infogades i traditioner som fanns, apropå positiva traditioner, som fanns som bara så här, fortsätter på.
Mm.
Och det är svårt hur man organiserar bort sånt. För att man kan göra det hos elever genom att så här, vi har inte en självklart struktur att de här ska gå hit. Eller liksom att vi blandar runt lite så här och så här. Eller att vi bryter upp lite då och då.
Mm.
Men hur gör man det hos andra? Hur gör man det hos vuxna? Det är nog mer komplicerat.
Ja, och hur slutar man att prata? För att om man väl har börjat att prata om ja, de är så här och gud vad trött jag är på dem och hur bryter man det sättet att prata?
Eller hur? Jag vet inte om jag berättade det förut, jag vet inte om det är värdigt ett poddavsnitt eller inte, men vi hade en gång en förälder som skolar in sitt barn i förskoleklassen så.
Mm.
Och som berättade om yngre syskon. Och så var det så här, det var en ganska bestämt barn som var ganska så här, hade sin egen vilja liksom så.
Mm, mm.
Det behövde liksom inte förvarnas utan det märktes det ganska tidigt så. Och det funkar bra ändå. Och då berättar de här föräldrarna så här, då ska ni vänta till det yngre syskonen kommer.
Oh.
Säger man så här lite så här, mig blir inte nöjligt. Ett år gammal är det yngre syskonet. Spred som en löpeld. Så här, den yngre syskonet, det yngre syskonet. Alltså, fattar, det var liksom en självuppfyllande profetia var det inte, för det blev inte så. Men det var en självklarhet som alla bara förutsatte att det skulle vara så.
Mm.
När hen börjar, jäklar vad komplicerat det kommer att bli då. Alltså, man pratar som folk som är ett år gamla. Det är liksom så här, det var när det blir två, det var när det blir tre, det var när det blir fyra, det var när det blir fem, det var när det blir sex, börjar förskoleklassen. Jag svär att mina kollegor var lite rädda för det här barnet innan det ens hade börjat. Och man blir så här, hur kan det här gå till? Så.
Ja, men det blir ju så. Det är ju det här när man förväntar sig någonting av en klass. Man förväntar sig. Jag har ju, det är ju det här man har en klass som inte säger någonting. Hade jag en klass i tre år. De sa ingenting. Och jag förväntade mig till slut inte att de skulle säga något heller.
Nej.
Alltså, eller till slut, det tog väl två månader sen slutade jag att förvänta mig att de skulle svara mig på tilltal. Och sen, jag hade dem i massa ämnen i tre år. De svarade mig aldrig på tilltal. Och jag väntade inte heller på svar till slut för att de svarade mig aldrig.
Just det. Att man blir en del av den skapelsen. Liksom hur det krävs någon utifrån eller hur det krävs att man liksom hjälps åt med att se liksom folk. Liksom.
Ja, men precis. Och så sprider det sig. Det är klassen som inte pratar och så blir det liksom sådär. Eller klassen som är så stökig. Och så inser man att den här klassen som inte är, som är så stökig är inte så stökig längre för de blir äldre. Mm, men det är ändå klassen som är så stökig.
Precis.
Eller men, jag precis. Är en sån stökig person.
Det
eller.
Finns så många idéer om det. Så. Mm. Och det är intressant, för som lärare så kan man dra nytta av det. Om man, liksom så här, man kan ju på något sätt så här, över åren forma och vårda liksom ryktet om sig själv eller bilderna av sig själv, liksom hur elever ser på en. Och liksom man kan ändå jobba med det där någonstans, i alla fall i viss utsträckning. Så. Och det är klart att som elev kanske man har möjlighet att göra det också. Nä, jag tror att lärare kanske mer makt i att bilda sin egen bild, medan som elev så blir det att andra ser dig, och det är det som är. Om, när det kommer till det liksom formella skolsituationer inom gruppen, absolut kan man så. Men det där är ändå intressant hur man gör det. Och du kommer fram till någonting att så här, när grupperna liksom är att så här, jag har alltid min klass och då är, har vi det så här, då blir man en deltagare i det, man blir för nära det. Man skulle behöva liksom observationer, man skulle behöva liksom utifrån folk som, det kan bara vara en kollega i klassen som är bredvid som man byter plats med, för att utmana sig själv i det, för att se liksom undervisningssituationen. Men jag tänker också så här, en annan dimension av det är föräldrar, hur man pratar om föräldrar. Det kanske är beroende på hur pass nära föräldrar är. Vissa delar av skolsystemet så kommer föräldrar varje dag och hämtar och lämnar och så. Och då har man liksom en mycket mer nära relation på ett sätt som också kan vara problematiserande om det är någon som alltid kommer i avstörig. Eller så. Det är föräldrar som alltid kommer för sent. Klassisk liksom, så här bild av liksom, vad som händer. Eller så. Och så finns det, kommer det ändå någon ålder när liksom, barn börjar gå till och från skolan själv. Och då har man mycket mindre kontakt. Det gör ju inte att bilden av föräldrar minskar eller så. Utan det är snarare att man liksom har kanske baserat på ett dåligt mejl en gång. Eller liksom en spontan konversation eller liksom någonting man hör från elever eller vet, någon sån grej. Så. Ja, ett av mina första utvecklingssamtal hade en förälder som skällde ut sitt barn för en ganska liten grej. Eller så. Men liksom så här, till gränsen av tårar på något sätt. Så. Det var många år sedan. Så. Men det formade ju jättetydligt min bild av deras relation. Så. Mm. Och sen, även om inte jag såg dem så mycket tillsammans i den interaktionen under de år, fortsatta åren vi jobbade ihop, så var det fortfarande så att varenda gång jag skrev ett mejl till den föräldern så tänkte jag så här, vad får det för konsekvenser för exempel. Vilket är superlarvigt egentligen.
Det är, så här,
det,
och,
för att det är smart att tänka på det, men det är också så här, snacka om att dra förhastade slutsatser. Men det, ja, och det är väl en sak. Men hur man också pratar om det, hur man liksom bildar en gemensam bild av det, hur man hör så här, vad är det som händer här. Och så. Det där är, alltså, jag tror att det är nödvändigt att ha sådana konversationer med kollegor, om föräldrar, om elever, vad som händer, hur det är och så. Särskilt om man får in en ny kollega som ska ta över en grupp som man har sett lite grann eller kanske haft lite grann att göra med. Så. Då måste man ju snabbt ge dem en bild som funkar så. Men samtidigt måste man också vara väldigt, väldigt försiktig med hur man gör det.
Ja, det ska man nog vara, samtidigt som jag tror att man det blir ju sådär också att du ska nog liksom vara extra tydlig mot den här mamman. Du ska nog vara extra, alltså så pratar vi ju.
Ja, och det är professionellt, så får man
ja,
göra.
Ja, du måste nog, men samtidigt så tänker jag sådär, jag tänker ju sådär att jag vet ju hur vi tänker. Ja, det är en lärarmamma, säger vi ju. Det är en lärarpappa, säger vi här, för det vet vi ju att då får vi ju liksom och jag tänker på det när jag kommer i föräldrarollen. Att nu kommer ju lärarmamman.
Men det är intressant. När man pratar om sina lärarföräldrar så då tänker jag olika saker. Dels att ibland är det lättare att förklara saker för dem. För man kan använda ett internt språk. Ibland kan det vara folk som ställer krav som om de vore kollegor fast att de är föräldrar. Och ibland så kan det vara folk som är lite mer chilla eller så. Som inte liksom går igång på så här, hemma händer en grej kan man ringa och säga, du, nu händer det här. Och de säger, okej, då har vi koll på det. Man behöver liksom inte ta det från början.
Som ja,
det
visar precis, föräldrar. Precis.
Så det kan finnas olika konnotationer i det där med lärarföräldrar.
Ja, men precis. Och jag tänker ju att det handlar om hur trygg du... Jag har inga problem när det kommer lärarföräldrar till exempel. Jag tycker bara det är kul. Och prata om, vad jobbar du? och hur tänker du? Och sådär. Men samtidigt så är det ju fortfarande så, och det pratar vi ju ofta om, att vårt yrke är ju inte så himla homogent. Det är ju fortfarande så att det är väldigt olika från skola till skola. Det är liksom, och enligt forskning så är det ju till och med olika från klassrum till klassrum. Och, sådär. Och det gör ju att man kan hamna i en diskussion. Och jag vet ju att mina barn tycker jag ställer alldeles för mycket frågor.
På utvecklingssamtal och så?
Oh ja. Ja, men mamma, du behöver inte veta. Det ställer ju ingen annan förälder ställer ju de frågorna.
Hur vet dina barn det?
Nej, men det är bara de är på andra förutsätter dem.
Ja, för sig.
Och det ligger nog någonting i det, för jag ställer ju... Alltså jag vill ju veta... Jag är ju nyfiken.
Ja, men precis så. Det är väl rimligt.
Det handlar ju om det. Sen, men de tycker ju inte att det går så bra. Så.
Nej, visst. Det blir nästan vad barnen tycker om. Men också
och då, så jag, nu brukar jag skicka deras pappa istället.
Just det. Ja, men det kanske är smart just i det läget. Så.
Ja, och han tycker inte det.
Ja, nej, det alltså.
Han tycker ju smart att jag går. Men det är en helt annan diskussion.
Ja, det är en helt annan diskussion. Om man ska gå tillbaka till det med hur man pratar om varandra och så.
Mm.
För det är någonstans det som det här temat blir, tror jag. Mm. Så, alltså det händer så mycket som man känner så här, det här hade inte passat bra om det kom ut.
Gud nej.
Eller hur?
Och, det, och när man pratar om, ja, jag funderar på det, när man börjar titta sig runt och säger shit, har jag sagt det här högt.
Och det där kan man fundera på nu i tider av olika så här, IT-läckor och liksom, så här, visselblåsare och liksom whatever. Inte för att det sitter en Edward Snowden på varje personalrum eller att liksom alla kommuner är så som Transportstyrelsen eller vad jag håller på med. Som liksom bara läcker massa information. Men om man ändå tänker att någonstans det bästa skyddet mot allting sånt, på samma sätt som att det bästa skyddet mot att liksom råka hamna i en situation där man måste försvara ord som inte skulle läcka ut så, det är ju att någonstans bara säga saker som man kan stå för inför de personer man pratar om. Är det en rimlig, nu tänker jag högt, är det en rimlig liksom princip att förvänta sig av lärare när det kommer till hur man pratar om elever, hur man pratar om föräldrar och så? Nej, det är inte det. Ibland måste man få säga saker som är öppet. Men när man gör avsteg från det så ska man ta med fan vara väldigt, väldigt försiktig. Och jag tror att det finns folk som är bättre och sämre på det. Jag tror att det finns olika strategier för det som är bättre och sämre.
Jag tror jag är skitdålig.
Jag har börjat jobba lite som utvecklingsledare, har jag nämnt förut. Och det fina med det är det uppdraget att jag sitter inte på ett kontor och vänder papper, utan jag liksom är ute och samundervisar med lärare i olika sammanhang. Så.
Mm.
Och det är jättefint att få se olika verksamheter, olika kulturer, träffa olika elever.
Mm.
En dag kan jag jobba med liksom elever årskurs 9, nästa dag kan jag jobba med förskoleklassbarn. Det är supernice. Det är så. Det intressanta i det är när man ser hur lärare pratar med sina elever och hur lärare pratar om sina elever. För då kanske man kommer dit, får man en liten stund tillsammans som man förbereder material, pratar igenom planering, idag gör vi så här och så här. Och sen så liksom kommer man in och så har man lektion tillsammans. Så.
Mm.
Det är en ganska personlig grej att göra. Att ha lektion tillsammans med någon som man egentligen inte riktigt känner. Så.
Mm.
Även om vi har en fördelning att säga, okay, men det kanske är jag som håller den här genomgången för nu ska vi prata om det här och det här. Eller jag brukar vara väldigt tydlig med de här bitarna ska du få göra, vill lämna över sig. Så.
Mm.
Och ju fler gånger vi gör det tillsammans desto mer får de ta över. För att det handlar om att liksom, vi undervisar om programmering och de kanske inte gjort förut. Så.
Mm.
Sen är det ett sätt för att få dem på banan bara innehållsmässigt. Men det är också så här, alltså socialt, att undervisa tillsammans med deras elever. Och det, så, det är något ganska personligt, men det, också, det säger jättemycket om det. Och en teori som jag har om det är att liksom, ibland blir man varnad väldigt, väldigt mycket. Ja, den här gruppen är så, oh, det är så. Det är inte alltid att det är så himla mycket mer efteråt när man väl kommer igång. Så. Det är ganska ofta som det är så att liksom man blir varnad för här finns många elever som är störiga och vet, det kommer inte gå särskilt bra, vi har 4 assistenter, 4 vill ha blivit med som är med. Och sen så när man väl sätter igång så är det så här, ja, fast det här var inte himla dåligt.
Nej.
Och jag undrar lite vad det beror på eller vad det är som gör att det blir på det sättet. Det är väldigt fascinerande. Jag har lärt mig, tror jag, efter ett par månader med detta, att höra skillnad på de som varnar för saker som verkligen kommer att bli något och de som varnar för saker som är så här, ah, det här löser sig. Och det kan vara för att elever skärper till sig när det är någon annan utifrån där. Mm. Det ser jag på mina egna elever att de uppförs på ett helt annat sätt nu än de besökare.
Mm.
Det kan vara att jag introducerar ett ämne eller ett innehåll som de är intresserade av. Det kan vara att det är en praktisk aktivitet, inte så mycket att sitta och lyssna typ. Utan det är ganska mycket att testa sig fram och få jobba på och så.
Mm.
Och liksom, man är fler vuxna i rummet. Det finns sådana parametrar som kan göra det bättre än vanligt. Men det är någonting fascinerande i det där ändå. Apropå liksom hur man, så här, vad man har för fokus någonstans.
Ja, men jag funderar lite på vad du säger, för jag tänker ju att jag gärna vill berätta när mina lärarstudenter kommer och så,
mm,
vad det är för grupp de ska möta.
Mm.
Och jag, samtidigt så har jag ju en, skulle jag påstå, nära relation till alla mina elever. Alltså jag känner ju dem.
Mm, mm,
jag tänker, jag stod på gymnasiemässan idag och slänger käft med dem och skojar. Och de kan säga precis vad som helst. Alltså jag känner ju, alltså vi känner varandra. Vi jobbar ihop och vi känner varandra. Och nu, de som står på gymnasiemässan nu går i år 3. Vi har jobbat ihop i 3 år. Alltså,
man har en riktig relation.
Man har en riktig, alltså en riktig relation. Ja. Det är liksom inget snack om den saken. Samtidigt så är de ju som grupp.
Mm.
någonting helt annat. De fungerar, jag har ju tre, jag har liksom de klasser jag har fungerar olika beroende på. De har lite körigt och sådär.
Och det kan man väl berätta om.
Ja, men frågan är, förstår du Jakob? Det är det jag funderar på när du säger det. Jag får lite så här dåligt samvete, för frågan är om jag, alltså om man, när man berättar det, om man gör det på ett professionellt sätt. För att hur förmedlar man en sån kunskap? Mm. Har vi det ens det språket? För ibland är det bra.
Mm.
Men ibland blir det, för att säga att nu kommer vi gå in i den här gruppen och de har, det kommer att vara avstökigt och de säger, den är inte bra.
Nej.
Utan egentligen så skulle vi behöva göra liksom en mer professionell bedömning. De blir nervösa när det är nya saker.
Precis så. Och hur man förklarar det, så ja, det är supertydligt.
Jag tror att det finns någonting, och det ligger i det här relationen till, mellan lärare och elev. Och jag tror liksom att det är ett sånt otroligt outforskat område som vi liksom behöver gräva ännu mera i. För att det funkar inte så som vi faktiskt gör idag. Så skulle jag vilja säga, apropå att liksom fokusera på det negativa, så nu växer det ännu mer.
Men så är det, det är en jättestor del i det, för att alltså, som individ så möter man hela liksom, organisationen. Och som organisationen är så här, vi måste sätta oss ner och prata igenom 30 minuter max, eller 40 minuter max, hela gruppen, vad jag säger så. Men som person är man så himla mycket mer än det. Och ska man gå igenom 12 år eller liksom 16 år, eller liksom, så här, hur många år man nu har, beroende på det, vad man inkluderar så. Alla de här åren och komma ut som en riktig människa på andra sidan, då måste man ju bli bemött av personer som ser en som en hel människa.
Ja, men precis. Måste det vara. Och då måste vi ju någonstans... Ja, vi har en del att jobba på, Jakob.
Det är flummigt, men jag tror att det är så att avsluta. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss ännu en vecka.
Eller hur?
Vi ses och hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det gott, hej.
Hej.
I dagens samhälle så sker det just nu en revolution inom den svenska skolan. Alla vet ännu inte vad som ligger bakom det, men faktum är att det redan nu är 93 000 skolelever som deltar i det, gör det en av de allra mäktigaste. Jag är en av de som deltar och bidrar. Men vad är det egentligen jag pratar om? Jo, nämligen det välkända och kanske lite okända begreppet elevkår. En elevkår är en fri organisation på skolan. Inom den jobbade ungdomar från skolan på sin fritid och även skoltid. Elevkåren lever på elevers tankar, idéer och drömmar. En elevkår organiserar sig och strukturerar elevdemokratin på skolan och som gör att alla får en talan. En elevkår består av en styrelse, kommittéer och föreningar, men även medlemmarna som är skolans elever. Som medlem i elevkåren så är det du som bestämmer vad du vill se att elevkåren gör för din skola. En elevkår är lika med ett elevråd, bara att elevkårer finns på gymnasieskolor och elevråden på grundskolor. I nuläget så är det ungefär 55% av Sveriges gymnasieskolor som har en aktiv elevkår, vilket motsvarar över 93 000 elever som är medlemmar i dem. Trots det så tas ej elevkårsorganisationen av våra politiker på allvar, vilket borde ändras för att överhuvudtaget kunna driva skoldebatten framåt. Idag så tycker många ungdomar att skolan är stressig, tråkig och besvärlig. Därför behöver jag som skolelev distans från skolarbetet och läxor, inte bara utanför skolan men även i skolan. Detta är just det som en elevkår hjälper mig med som skolelev, för att kunna känna mig peppad att gå till skolan och faktiskt klara av vardagen lättare. Så om du som elev lyssnar på det här och känner att du vill göra skillnad för din skola, vare sig grundskola eller gymnasium, så tycker jag att du ska prata med några vänner i din skola och sedan gå gemensamt till er rektor för att prata. Och om du som lärare och rektor lyssnar, så tycker jag att ni faktiskt borde lyssna på era elever som vill engagera sig. Skoltiden för dem är precis starten för deras framtid. Så lägg inte den åt sidan utan värna om den. Och kom ihåg, i ett klassrum ryms det med kunskap. Men ute i korridoren, där ryms det med liv. Tack för mig. Jag heter Vilma Ottebratt och kommer från Schillerska gymnasiet. Det här är Skolsverige.